har gått in i juli. Eller ja, inte när vi spelar in där, då är det fortfarande slutet av juni. Men när det sänds så är det juli och i allra högsta grad semestertider. Så att därför tänkte vi att det här avsnittet av Avanza-podden, det ska ju självklart handla om vilka bolag kan gynnas av den här semestertrenden som vi tror att vi kommer se även i år. Det vill säga det här med hemester eller svemester, att man stannar inom Sveriges gränser under sommaren. Och jag missade helt. Jag borde inleda med att säga varmt välkomna till Avanza-podden. Men nu vet ni vad avsnittet kommer handla om i alla fall. Sommar, semester, Sverige, aktier, vilka bolag gynnas. Och bredvid mig för att svara på det här sitter den allvetande aktiegurun Niklas Andersson som har skrivit ett blogginlägg om det här.
Fantastiskt roligt. Det är alltså Avanza-podden som strömmar ur dina högtalare just nu. Vi vill ju inte ta semester. Vi befinner oss någonstans i sommarsverige just nu. Men vi ville ju ändå spela in lite avsnitt för att strö ut, portionera ut här under sommaren. Det är såklart roligt. Vi tycker inte om att ta paus. Men samtidigt som du lyssnar på det här så kanske du befinner dig i en husvagn eller husbil eller segelbåt eller jolle eller ute på fjället och koka lite god kaffe eller någonting.
Eller lokala badstranden.
Där var jag faktiskt för någon vecka sedan. Jag doppade tårna förvisso, men det var smockat med människor.
Mm.
Och då var också väldigt varmt såklart.
Ja, det har ju varit supervarmt här i hela Sverige tror jag. Men jag kan bara tala för Stockholm. Men usch vad varmt det har varit. Men man ska inte klaga. Vi vet ju inte hur resten av sommaren blir. Nu kanske ni blir jättearga när ni hör det här. Om det är så här att hela juli blir den där regn och 15 grader.
Nej, det har varit väldigt varmt. Det får gärna lysa på börsen också. Vi hoppas när du lyssnar på det här att det fortfarande är en ganska trevlig sommarbörs. Vi befinner oss ju nu här mitt i sommarbörsen. Den har varit ganska hygglig. Historiskt får man ändå säga om man tittar från 1 juni till sista augusti. Vi hoppas att så är fallet även i år. Vi sa det i förra, eller i för något avsnitt sen här också, hur viktig rapportsäsongen för andra kvartalet i år faktiskt är. Nu står väl rapporterna som spön i backen och jag tänker mig att även om det är sommar och semester så kanske man kan försöka läsa på lite grann. Är det något eller några bolag man har i portföljen? Läs vd-ordet i rapporten. Följ med lite grann och förkovra. Jag tycker att sommaren är trevlig, Johanna, på det sättet att informationsflödet går ju ner lite grann. Men därför kan man också unna sig att kanske ta bort det här bruset och liksom zooma ut perspektivet. Läsa en rapport, läsa någon text kring en trend eller sådär. Att man liksom får sitta och fundera och reflektera och lära känna ett bolag mer eller det här affärsområdet i det här bolaget. Och vad sa vd nu i rapporten och vad sa man förra året? Och sådär. Snarare än bara de här snabba dopaminkickarna med det här enorma nyhetsflödet som är i vanliga fall när det inte är sommarbörs. Att man unnar sig och förkovra sig lite här under sommaren, tänker jag. Nåväl, det avsnittet kommer handla om nu, det är ju såklart vad vi kan tänkas göra under sommaren och vad det kan få för implikationer, påverkan på börsbolagen och vilka som kan gynnas av semester, hemester, staycation-trenden. Och en sån ganska naturlig är väl ändå Kabe. Jag menar, Sverige är 1572 kilometer långt och 499 kilometer brett. Jag kommer från Boden. När man är i Boden så är det 15 mil till finska gränsen. Men Sverige är som lite snett på något sätt. Så att är du i Boden så är det liksom 40 mil till Kiruna. Så att när man tar från topp till tå i Sverige så är det ganska långt ändå.
Det är ett väldigt avlångt land.
Jätteavlångt.
Men KB är väl en bra spaning. Jag har läst massa nyheter här senaste veckorna om hur svenska campingar är totalt fullbokade. Alltså de här mest attraktiva som är kring kusterna eller något speciellt resmål och så. De har tydligen varit fullbokade i flera månader, vissa veckor. Men även många andra.
Ja, och jag tänker, jag menar, jag var ju såklart uppe i Boden förra året och vi skulle bila hem och så tänkte vi, vi är lite vuxna nu. Vi ska plocka ett vuxenpoäng. Vi ska stanna efter vägen. Vi ska inte bara bila. Jag menar, vi brukar oftast bila en 10, 11, 12 timmar rakt upp. Och nu har vi ju barn också. De kan bli lite trötta och tycka det är lite segt. Vi stannar efter Sverige och tittar titta vad vi har upptäckt. Våran vice vd Gunnar Olsson, han är från Övik. Och jag har sagt till Gunnar, Övik ska jag stanna i. Det verkar vara trevligt att finnas mycket att göra där. Det är bara, det var helt omöjligt. Det var fullbokat överallt. Från Boden till Stockholm, 100 mil. Det gick inte. Jag var kört. Och jag tänker så nu också, jag menar de som bokade det här förra året som tyckte att det var ganska trevligt, sannolikheten för att ta sig ut i vida världen och slippa munskydd och allt det där, den är lite låg. Vi bokar, vi safear. Jag hade också Skistar med i podden här för en tid sedan, och där sa ju Stefan Veden att, jag menar, sommarsäsongen, bokningsläget är högsta någonsin, upp 83% jämfört med förra året, och nu gör de en jättestor sommarsatsning, och det här är alltid våra akilleshälen. Hur ska man kunna kapitalisera på sommaren? Man hör ju på namnet Skistar, det är ju vintern det handlar om, det är ju alpin skidåkning, och så kanske vi kan ha lite konferenser och sådär, men nu är det lite jobbigt med bolag och konferenser. Och nu helt plötsligt så slår ju liksom sommarsatsningen och folk hittar till fjällen. Det här är roligt. Så helt plötsligt så tog de mark som de inte har gjort någonting av. Och sett, ja men här ställer vi upp husbilar och husvagnar. Och folk säger, ja men absolut, jättebra idé, jättekul. Men ändå så ser vi att oavsett om det är liksom Skistars anläggningar eller Nordic Camping Group, fanns ett börsbolag för ganska många år sedan nu i och för sig, som hade campingar runt om i Sverige. Det är ju fullt överallt, det är ju full beläggning. Och jag tänker mig att de som hittar det här och tycker att det är kul, de hittar ju ett nytt intresse.
De köper en kabelvagn.
Ja, och de kanske köper en instegsvagn och sen tycker de det här är lite kul. Man köper alla kringattiraljer. Du vill ha en kyl som kyler din bärs eller barnet Coca-Cola om det är fredag kväll. Och du vill ha liksom en bra dusch eller bra nu kanske inte de som är duschen såklart. Men
toalösning,
toa och allt vad det är.
Ja.
Och nästa gång när du tycker att det här är intressant, så börjar du kika på, nu har jag haft den här några år, nu ska vi kanske köpa en ny. Ja, men då uppgraderar man ju lite grann. Då har man ju vant sig, man har blivit lite bortskämd. Man vill ju inte gå ner i standard om man har börjat på en viss nivå, utan då kanske man kryper upp lite grann. Och helt plötsligt så har vi skapat en trend här. Jag tänker även segling. Jättebra exempel det också. Det blir ju en ny hobby.
Mm. Nej, båtmarinorna, de hade ju slut på båtar långt innan säsongen började. Så att, men du har haft Kabe där som ett bolag som du har listat, och det kan jag väl bara hålla med om. Sen är ju alltid frågan hur mycket är redan inprisat och hur mycket finns kvar. Nästa bolag på listan är Dometic, som tillhandahåller utrustning för att kunna laga mat, hålla livsmedel färska, sköta den personliga hygienen eller bibehålla behaglig temperatur. Och de är underleverantör då till bland annat husvagns- och husbilsindustrin. Så att det är ofta liksom kylskåpet i husvagnar, vad jag har förstått det. Till exempel, eller frys, om det finns något litet frysskåp, är Dometic. Och samma sak tror jag faktiskt på hotellrum, i så här minibarer och så kan det vara Dometic-produkter som står. Jag har faktiskt ett minne av Dometic själv. Det var när min kompis bodde i Norge och sålde is. Alltså hon gjorde is. så här, som de skar ut i 3D. Alltså, de kunde bygga en bar i is, eller det var någon filmlansering, då gjorde de någon stor grottbjörn i is och sådär. Men hon sålde också till typ bolag som kanske ville ha whiskyglas med sin logga i sig i is till något speciellt tillfälle, till barer och så. Så hon var på säljresa i Stockholm helt enkelt. Så kom hon från Norge med, hon hade lånat sin chefs Tesla, och bak i den här Teslan så var det, alltså hela bagageluckan var bara en enda stor Dometic kylväska, där det låg ju då all den här olika varianter av is som vi bar på Kungsholmen mitt i natten för att få upp i min lägenhet, för jag behövde ju en sladd där under natten. Så såg ut som vi gick och bar på en kista eller någonting, men det var bara isgrejer. Men det är Dometic.
Ja, men jag var tvungen att gå in på deras hemsida och prata om kylboxar och drinkware och kylskåp och vinkylar och kylaggregat och mjölkkylar och kylskåp för båt och lastbil. Jag menar lastbil som truckers. Det är ju självfallet så att man vill ha liksom en liten minikyl om man har möjlighet, och lite kall godricka när man kör. Då blir det ju ingen high yield, utan då blir det såklart alkoholfritt av naturlig förklaring. Men, och där måste jag ändå bara ge en kuriosa också. Det kanske jag redan har sagt, minnet börjar svika. Men just det här med leveranser av alla möjliga prylar som ska skeppas runt om i världen och den problematiken vi nu ser och sådär. När man skickar saker och ting från Kina så tar det en månad på världshavet med container till USA, ankommer hamnarna. Problemet nu som jag har hört, det är att efterfrågan, behovet av lastbilsleveranser när man bokar på en lastbil som ska köra någonting då, den har spikat 180% year on year. Det är bara det att det finns 30% färre lastbilsavgångar i år än förra året, för truckersna jobbar inte på samma sätt. Nu är många hemma under pandemin och sådär, vilket har skapat ett stora problem faktiskt. Det är kanske därför man också, man går och köper sina risnudlar i butiken och ska försöka sig på en pad thai, så står det så här slut på grund av leveransproblem hos leverantör.
Aj. Tänk om de där Thai Cube som du äter till lunch, Niklas, från konvinerkylen. Tänk om de skulle sluta levereras till Sverige.
Nej, det skulle bli kaos. Ja. Det känns som att jag äter upp alla såna där här på jobbet. men här har vi gasolhällar, gasolugn. Vi behöver inte gå igenom allting. Diskhoar, mikrovågsugnar. Men sen har vi Mobar-serien också. Så att de har ju en mobil bar. Mm. Så du kan ha en Dometic bar. De hade ju vinkylarna också. Men
underbart.
Mycket sånt där, sanitet och rengöring och sådär. Och det här är ju såklart, det här spelar ju såklart hand i hand på den här ökade trenden med segelbåtar och husvagnar och husbilar och allt vad det kan tänkas vara. Lite mer outdoor lifestyle, ut och upptäcka de här intressena som vi har hittat till under den här pandemin när vi har varit tvungna. Jag menar, behovet av semester och ha kul och hitta varandra och umgås med familj och vänner, det har inte försvunnit. Men behovet har kanaliserats till nya trender helt enkelt.
Mm, det har det. Och när man då gör allt det här, om man reser med sin husbil, man har bärsen i Dometic-kylen, då måste man göra sig förtjänt av det här. Så man vill väl ut och aktivera sig på dagarna, oavsett om det är fiska eller fjällvandra eller cykla eller whatever det nu än är, så finns det ju en hyfsat hög sannolikhet att man har produkter från Phoenix Outdoors med sig på sig. Det är ju det här friluftsmärket, eller ja, de har ju välkända varumärken som Fjällräven, Tierra, Naturkompaniet, Primus. Det är ju Phoenix Outdoors.
Ja, men det är det. Ja, men det här är ju ett bolag som väldigt många känner till. Eller kanske inte bolaget. Det här är ju också återigen det här med bolag vars namn kanske inte vittnar om eller berättar hela sanningen på en gång. Utan man måste kanske in och grotta ner sig. Phoenix Outdoor, kolla på hemsidan, Investor Relations, Brands och så. Aha! Det här varumärkena som bolaget äger känner jag ju till. Men jag visste inte att det här bolaget ägde dem. De som är inne i den här bubblan, som är lite nördiga, de vet förmodligen, men inte riktigt alla. Men det här är ju typiskt ett sånt, jag menar, Konkenväskorna. De ser man ganska ofta.
Yep.
Och jag menar, det här som du säger, man måste kanske förtjäna det här, man är ute på fjället, man vill göra lite fika, man kokar lite god kaffe. Då har vi Phoenix Outdoors produkter och det är klart att de borde ju också se den här skjutsen över tid med en ökad trend med att man uppskattar natur. Sen är det klart att myntet har ju två sidor. Jag vet i fjol, då kikade jag på, det finns ju inte så många nationalparker i Sverige. Vad kan det vara? Det var typ inte mer än 40 i alla fall.
Nej.
Och där fanns ju ett problem. Selfies med renar. Och renarna vart ju stressade. Så där sa de ju att, hörni, ni får inte hålla på att ta en massa selfies med renarna. Så det är väl ett medskick om du lyssnar på det här och befinner dig i fjällen. Inte en massa selfies med renarna. Men de här produkterna från Phoenix har man förmodligen med här också. Jag tycker att allt det här spelar ju in. Man förstår ju den röda tråden här. Mm. Och återigen tillbaka till Skistar. Man har husvagnen eller husbilen. Man ställer upp den på den här nya parkeringen. Man är ute i naturen. Jag gillar fiske. Man kanske går och hittar en fiskesjö och fiskar.
Skaffa fiskekort.
Definitivt. Skaffa fiskekort. Det måste man göra. Och sen så kanske man också har med sig någon form av mobil kyllösning här, både för mat och för dryck och sådär. Och från Dometic. Och sen har man Phoenix Outdoors prylar också för att göra fika och sådär. Så ett väldigt starkt outdoor-tema här.
Mm. Och lite andra bolag som du föredömligt har plockat fram här med outdoor-tema, det är ju Skistar, Thule och Mips, där man kan se en tydlig röd tråd, tycker jag. Om jag tänker sommaraktiviteter, så är ju cykling helt, alltså det växer ju så det knakar. Du kanske cyklar på en Skistarort, downhill, mountainbike, landsväg, whatever. Har du din egna cykel, har du 9 gånger av 10 enligt mina små egna lynchspaningar en Thule sån här cykelhållare bak på bilen.
Oh, du vet, det är sån kvalitet på dem.
Alltså jag gick och räknade förra året, i år, förra sommaren. Det var Thule, alltså jag, det var 9 av 10 bilar. Det var helt sjukt. Alla hade Thule. Och på huvudet har du självklart en hjälm med den här Mips i läggningen, så att du ska förhindra rotationsskador.
Och det är klart att en bäsputte kan ju tycka att om Johanna säger att 9 av 10 bilar har Thule och att väldigt många som cyklar redan har Mips, jag menar, då är ju liksom, då är ju försäljningspotentialen redan uttömd. men så är det ju såklart inte. Men det är ju,
vad jag har förstått, så är ju Thule lite som Apple. De ser ju till att ändra på någonting kontinuerligt, så att det är inte så att du kan ha samma takbox när du byter bil och samma cykelhållare alltid när du byter bil och så, utan då helt plötsligt har det blivit ett litet annat
Ja, och det som är bra här också, det är att det är jäkligt rejäla produkter. Det är jäkligt rejäla produkter. Jag har sånt här cykelställ från Thule. Det är rejält. Och det är just det här också, att som kund är man beredd att betala för kvalitet. Jag säger inte att alla är det.
Du är inte så sugen på att liksom tappa 3 cyklar på E4 mellan Övik och vad det nu är ovanför Övik. Förlåt Gunnar.
Nej, exakt. Nej, men och här, visst, ibland, vissa är kanske Ove Sundberg. Och jag har varit Ove Sundberg hela mitt liv. Nej, inte kanske Ove Sundberg, men att man har varit lite dumsnål.
Försiktig
lite dumsnål, men nu snarare så här, man betalar extra för kvalitet, för givet att man har det här cykelstället under väldigt väldigt lång tid, så blir ju kostnaden för det här under produktens livscykel är ju försumbar. Men man blir så jäkla nöjd varje gång man använder det kvalitativt. Och det är inte bara Thule jag pratar om nu, utan det är ju vad som helst, vilken produkt eller tjänst man än köper. Om man står inför att köpa någonting som är kanske införgjort det absolut billigaste kontra det som är, ja men kvalitet kostar.
Kvalitet kostar. Det blir kanske inte alltid, men ofta billigare i längden också.
Och sen vill man inte köpa det dyraste av allting, utan man väljer sina krasar. Jag menar, jag skulle inte betala 50 eller 100 spänn för någon märkesservetter. Absolut inte på ett barnkalas.
Nej. Men när det kommer till säkerhet och vad dina barn har på huvudet när de cyklar, då är det ju lättare att lägga på en hunka eller två.
Definitivt. Mm. Och sen fortsatt utöver det här, så är det klart att när man kommer hem från den här semestern ut på fjället och så, då kanske man vill fortsätta med sina byggprojekt. Där har vi både Byggmax och BHG Group, eller Bygghemma Group. Bauhaus vill jag bara säga att nyligen så utsattes de för en IT-attack, vilket gjorde att e-handeln i Sverige på de svenska butikerna låg nere. Varför säger jag det här? Jo, för att det är ytterligare tecken i tiden kring hur många bolag det är som attackeras av hackers, där det kostar väldigt mycket pengar. Och jag ställer mig frågan, när kommer vi till en punkt där det här är en kritisk fråga från investerarkollektivet? Det här är en jätteviktig punkt. Man frågar varenda bolag, hur ser eran IT-säkerhetsstrategi ut? Det här gör man naturligtvis säkerligen idag. Men jag tänker när det blir liksom en brännande punkt. För jag läser om hackerattacker varenda vecka. Och nu är det inte bara svenska bolag, utan globalt. Det händer ju hela tiden. Det var en avstickare. Nåväl, det vi har sett i år då, det är ju att priserna på väldigt mycket inom bygg har rusat enormt. Kommer det innebära att man inte färdigställer eller inte bygger den här altanen i sommar när man ändå nu befinner sig hemma? Ja, men det tror jag nog ändå man gör ändå. Man biter i det sura äpplet. Man knyter näven i fickan och blir förbannad och känner att gud förbannat vad det kostar mycket, eller så har man ingen koll på vad det kostar i fjol. Hur som helst, jag tror nog kanske ändå att man gör det, men det ska bli intressant att se om just Byggmax och Bygghemma Group kan föra vidare kostnadsökningar på kunden. Och jag vet inte, Johanna, hur stor del av lagret inför den här säsongen man har säkrat innan de enorma prisuppgångarna på typ allt som har med bygg att göra. Men annars generellt, det här är ju också bolag som gynnas av att man snickrar på mera. Det kan vara hemma i sin permanentbostad, man gör om badrum eller kök och sen fortsätter man. Många har köpt en sommarstuga, man bygger en altan och man fräschar upp och håller på.
Pengarna som du skulle ha lagt på familjens resa till Kreta lägger du nu på att bygga en ny altan och ja, fixa och dona hemma.
Exakt.
Och jag är så super med mig själv att vi har ju pratat om det här i över ett år nu. Jag är ju typ övertygad om att vi pratade om det förra sommaren i Avanza-podden också. Har jag Byggmax eller BHG Group i min portfölj? Svar nej.
Jag kommer ihåg, för jag byggde ju altan i vår sommarstuga uppe i Norrbotten i fjol. Och då var jag ju på den här bygghandeln och då frågade jag ju såklart liksom, det är ju det rejält drag nu va? Och jag sa, berättade om det här i podden i fjol också, men nu känner jag mig lite nostalgisk. Jag vill bara berätta vad han sa igen, den här farbrorn då. Här sjukt! Det var hans kommentar på farten.
Gick du hem och köpte aktier då?
Nej. Icke det.
Nej. Man lär sig så länge man lever. Husqvarna, ett annat bolag med deras robotgräsklippare som kanske gynnas av att vi bryr oss mer om hur det ser ut hemma och så. De har inte bara robotgräsklippare ska sägas. Det finns väl en massa olika produkter för just så här hem och trädgård.
Ja, och det här är ju ett favoritinnehav hos Fredrik Skoglund också, Avanza småbolag Bain Skoglund. Han gillar ju Husqvarna och vi kan ju fundera kring om det är just för att han kommer från Husqvarna eller om det är bolaget på egna meriter. Vi skojade lite grann om det här när han gästade podden här, men det här är ett bolag som han tycker är intressant. De gör ju en omställning också mot elektrifierade prylar. Det är ju både de här gräsklipparna som får smeknamn. Det brukar ju vara såna här artiklar ibland, liksom, vad kallar svensken sin robotgräsklippare för? Vad heter den? Till liksom, både såna, vad heter de? Inte häcksaxer. Vad heter de när man motorsåg?
Ja, men det är motorsåg. Sen har de ju så här trimmers och grejer.
Trimmers jag tänker på. Och motorsågar och så. När man elektrifierar hela den här produktportföljen nu, att man går från fossila bränslen till att man elektrifierar de här prylarna. Jag såg för en tid sedan, jag tror att vi har pratat om det här i podden också, men när jag kommer ut från Lidingö, Norrtull, kommer ut där, en stor rondell för er som har varit där som vet vart jag pratar om, jag skulle in till jobbet. Jag kör bil väldigt, väldigt sällan. Det här spöregnade så jag vill inte vara liksom svampbob. Och det var inte jag som körde utan jag satt på passagerarsidan och twittrade. Och där i rondellen så ser jag också, vad är det för någonting jag ser i mitten? Och en robotgräsklippare, en Husqvarna gräsklippare mitt i en jättestor rondell i någorlunda centrala Stockholm ändå. Och det här är ju intressant, nu har man ju börjat ta bort de här kablarna också som man var tvungen att lägga för att den här gräsklipparen skulle förstå vart den skulle klippa. Nu är det GPS-styrt istället och nu bara för några dagar sedan så vet jag att de har gått ut med nyheten också om att det kommer en ny version som kan klippa på gigantiska områden. Det var, jag vet inte hur många motsvarande fotbollsplaner det var.
Många hektar.
Och ytterligare en grej som jag tycker ändå är lite intressant för bland dem också. När man är typ på ett plantagen, Ratusbolag, så ser man Gardena. Och Gardena är ett varumärke inom Husqvarna-gruppen. Och där har de faktiskt tagit fram, jag vet inte om det är på senare tid, men de har tagit fram ett självbevattningssystem, ett uppkopplat sådant för typ lägenheter. Man kanske inte har en granne sådär som kan gå dit på sommaren och vattna om man åker iväg och sådär. Man kanske har en grön tumme, tycker att det är lite roligt.
Man har fastnat för den här odlingstrenden att liksom dra upp sina egna tomater och så.
Och man kanske är lite produktgeeky. Ja. Då kan man ha ett självbevattningssystem som är uppkopplat på ditt wifi där du har en app. Och du kan följa dina planter även om du är i Grekland.
Fantastiskt, det är fantastiskt. Jag är ju skeptisk till sånt. För att alla de bevattningssystem jag har provat har varit urusla. Men jag har inte kostat på mig något liksom digitalt. Men sen så behöver ju blommor lite kärlek. De behöver att man går och nyper på dem och plockar bort vissna, ledsna liksom, blad och så. Men jag ska inte döma ut det förrän jag har provat det.
Och behöver man ett sånt här system för några tusen lappar? Nej, men det kanske man inte gör. Men jag tror att de ändå som är lite geeky, som tycker att det här är lite kul. Det är väldigt roligt när saker och ting kopplas upp. Jag menar, jag har ett elektromekaniskt lås hemma. Åh herregud vad det är bra. Ett Assa Abloy, ett Yale Doorman. Och vi bytte ut låskolven i min bostadsrättsförening ner till tvättstugan. Jag mötte upp låsmeden. Och naturligtvis så frågade jag ju honom också. Du, elektromekaniska lås, Yale Doorman, han var är riktigt bra. 9 av 10 lås, ej Eldor, men jag har dem själv. Och jag menar, det finns många olika leverantörer. Assa Abloy är ju ett stort globalt bolag ändå. Det har varit en fantastisk resa, för det var ju ett litet bolag för inte allt för länge sedan och växt.
Men just... Vi sitter inte i SVT, du behöver inte säga att det finns många olika aktörer.
men jag tycker ändå att det är intressant när man träffar såna här branschmänniskor och man frågar lite, ja, men hur går det? Är det bra eller är det dåligt? För man kan ju tycka, åh, en aktie, det är jättebra och sådär, men det är väl bättre att fråga människorna som har koll. Och där tycker jag att det är så kul när man får liksom deras bild. De tar ju inte det finansiella perspektivet och det börsnoterade.
Nej. Så. Jag vet att det är många som är intresserade av Plaid, den aktien, det här belysningssystemet eller vad man ska säga, som har liksom passat på och frågat elektriker.
Ja.
Vad använder ni er av för?
Jag tycker att det är helt rätt. Mm. Jag tycker att det är helt rätt. Det för, de kommer ju inte bara säga, jo men hej, bara PE32. Utan de är ju mer så här, ja men varför är produkten bra? Eller varför är den dålig? Vilka utmaningar finns? Vad, om det blir fel, vad blir det oftast fel? Vad tror de om det här? Trendar det? Är det många som installerar det? Jag tycker att det är jätteintressant att tänka på det sättet. Och har man liksom sommarfirande, nu är midsommar över, men man träffar vänner och bekanta eller nya bekantskaper, de jobbar i olika branscher, för guds skull, var nyfiken och ställ frågor kring deras branscher, man lär sig alltid någonting.
Mm. Så är det. Och nu ska vi vara så inkluderande i den här podden att vi inte ska glömma bort de digitala nöjerna som man kan göra på hemmaplan. Jag har sett här de senaste dagarna, nu har det varit någon ganska stor debatt om att det skulle hållas någon e-sporttävling i Stockholm. Men då får inte de som utövarna, får inte visum, får inte komma hit. Sportvisum eller någonting finns det. Så det har stormat jättemycket kring att det här arrangemanget som skulle locka jättemånga människor och ha enorma prisumpottar inte kommer hållas i Stockholm. Men så exkluderande är inte vi i Avanza-podden, utan här ska alla med. Och då är det såklart att det finns aktier som passar bra för den här hemestertrenden även i den digitala världen.
Ja, men det är det. Och jag tycker att det där, nu har inte jag all kött på benen kring det där beslutet, men jag tycker att det är ganska synd faktiskt.
Ja, men det tror jag var liksom konsensus hos dem jag har följt i alla fall. Ja,
och där måste man också inse, man måste från politikernas håll också inse hur stort e-sport och gaming är. Vi har alltså mellan 2,5 och 3 miljarder människor globalt som gamer. Den här industrin är större än film- och musikindustrin tillsammans. E-sportsdelen av det är inte så stor. Men det är en stor sektor ändå. Det här är en stor trend, ett stort fenomen som bara blir större och större och större. Och är det så, som sagt, jag har inte alls kött på benen, men är det så att man inte riktigt förstår hur stort det här, då måste man faktiskt göra sin hemläxa, tycker jag. Väldigt, väldigt konstigt. Nåväl, här har vi ju Stillfront, Paradox, Embracer för att ta de svenska dit, och Ubisoft eller Electronic Arts, Activision Blizzard, Take-Two Interactive för att ta de stora i USA. Vi har en del även i Finland faktiskt, Remedy och Rovio. Det finns ett gäng olika aktörer, och det är klart att det här är digitala ettor och nollor. Det är väldigt många som har spelat väldigt mycket under pandemitiden. Vi får se hur många som kommer att fortsätta med det efter, men rimligtvis fler än innan, kan jag tänka mig. Och dessutom är det allt fler som också satsar på mobilspel. Vi har sett Activision Blizzard har varit duktiga på det, och det har ju faktiskt gått väldigt, väldigt bra för väldigt många av de här satsningarna. Det har visat sig att det går att göra ganska hardcore spel för mobilen också. Det är inte bara World Feud och Quizkampen, utan man kan även köra ett Call of Duty Mobile och locka oerhört många människor till att spela det. Mera casual gaming, men vi ser ju också trenden mot cross-platform, att du kan spela ett spel oberoende av plattform, om det är PC, PlayStation, Xbox eller mobil eller padda. Spännande trend, och det kan ju också vara så att du kanske befinner upp i fjällen. Det kanske finns inte 5G-täckning, men det finns ändå bredband där uppe. Du sitter på kvällskvisten, ni drar igång grillen, ska laga lite mat.
Orkar inte umgås med familjen mer.
Orkar inte umgås med familjen mera. Du kanske knäpper en cola eller inte, eller bärs. Och sen så kryper du upp där i husvagnen, husbilen, och spelar lite grann. Och sen så går du ut och umgås och grillar gott och sådär. Ja, den trenden finns helt enkelt. Oh, och sist men inte minst, Johanna, vi ska också säga att när väldigt många människor har varit hemma under större delen av pandemitiden också, så har vi också sett en ökad efterfrågan på dagligvaror från ICA-gruppen och Axfood. Axfood med Hemköp och Willys och så. Och det kommer ju fortsätta ytterligare en tid om det är så att vi inte ser att man på bred front går ut och äter på restaurang och sådär. Så att det är ju kanske lite grann av ett långskott, men ändå.
Mm. Nåväl. Nåväl.
Och här vill jag också säga att vi säger ju inte här att köp de här bolagen, det kommer gå fantastiskt bra, utan vi säger ju det är lite intressant att se det beteendeskiftet vi såg i fjol och att vi kanske kommer få se ytterligare ett år med den här typen av aktiviteter. Vad kan det leda till på lite längre sikt?
Ja, det är ju trenden som är intressant och att de verkar i intressanta nischer. Och jag tror verkligen att det här är en trend som kommer fortsätta, inte bara liksom i fjol och i år och kanske nästa, utan bli mer långtgående, för att vi har en klimatproblematik och jag tror att det får många människor att så här, värdesätta naturen på ett annat sätt. Det är först när någonting är under hot som man liksom riktigt kanske inser värdet av det.
Exakt. Och sen såklart, gör din hemläxa, kolla vart bolagen befinner sig, vart kommer de ifrån, vad är det för värderingsmultiplar. Det här är ju på intet sätt någonting som har flygit under radarn. Alla är ju medvetna om den här trenden och det har ju synts i många av aktiekurserna också såklart, men ja, man får fundera kring vad tror man om framtiden, helt enkelt.
Håll lite utkik när bolagsrapporterna börjar trilla in också.
Exakt.
Så med det sagt så får ni ha en fortsatt härlig sommar.
Stort tack för att du lyssnade på det här.